och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa fotografen Micke Berg. Micke, som föddes i Norrland, bor idag både i Sverige och på Grekland. Micke har gjort ett 50-tal fotoböcker och haft utställningar runt om i världen. Han är bland annat känd för sina bilder från ockupationen av Mullvaden, Skogsnäskollektivet och sina skildringar av Stockholm. För podden berättar han också lite om sin barndom, nutid och framtid och vad han tycker om samhällsutvecklingen i Sverige. Det blev ett mycket fint och intressant samtal. Då sitter jag hemma hos Micke Berg på Södermalm. Hej Micke!
Tjena!
Hur mår du?
Jag mår ganska bra idag.
Varför?
Ja, för att du är kanske.
Okej. Och vad jobbar du med nu?
Ja, vad jobbar jag med nu? Nu är det väl lite i dalgång så att säga. Jag har gjort klar en massa grejer som jag väntar på besked om. Och sen, det blir väl ingen riktig fart förrän i januari igen.
Mm. Men du bor både i Naxos i Grekland och i Stockholm. Mm. Var bor du mest?
Jag bor 6 månader på varje ställe i princip.
Och varför valde du Naxos av alla ställen?
Nej, jag har varit på Naxos i typ 30 år och jag tycker det är fantastiskt där. Och lagom stor ö, alltså med både... Ja, det är inte bara sån där liten pytt grekö med en badstrand, utan det finns liksom kultur och sjukhus och man kan leva ett vanligt liv liksom.
Och hur, men skillnaden för dig då, annars då, i Stockholm och Naxos?
Det är väsens skillnad. Alltså det, på Naxos är det mer... Alltså livet är ju så mycket enklare, va? Klimatet, maten, det är billigare att leva. De har en annan umgängeskultur än i typ i Stockholm, va? I Stockholm är det mer att jag kommer hem till min fru och jag har mina polare på tvang. Liksom. Det är det som lockar. Det andra, att leva i Stockholm är så extremt dyrt. Jag menar, om jag skulle leva i Stockholm som jag lever i Grekland, det vore en omöjlighet. Då skulle mina pengar ta slut på en vecka. Mm. Plus att det är väldigt inspirerande också. Jag har ju gjort Stockholm så mycket. Jag har ju bott här, jag vet inte, 50 år snart eller 55 år. Så jag liksom blir mer inspirerad när jag är i Grekland, jobbar på ett annat sätt liksom.
Och vad jobbar du med när du är i Grekland? Du fotograferar då eller skriver mest eller vad gör du?
Egentligen gör jag samma sak överallt. Sen 40 år så har jag liksom samma disciplin. Men jag plåtar liksom andra grejer i Grekland. Jag plåtar mycket mer natur. I Stockholm blir jag mest tvingad till att vara någon slags streetfotografer. Och det är jag inte intresserad av. Utan jag vill komma åt några andra värden liksom. Och då på Naxos blir det mycket natur. Men så skriver jag ju mycket också. Eftersom jag är väldigt mycket ensam där.
Där har du inga polare som du träffar på samma sätt som i Stockholm?
Nej, inte så på samma sätt som på tvang. Alltså. Men jag har ju några stycken som jag träffar varje dag. Det är det, men det är liksom inte året om. Det är därför jag kom hem till Stockholm. För på vintern blir det kan bli ganska segt på Naxos. Va? Då dör liksom allting ut. Utan då kommer jag hit och går på fiket varje dag. Jag går på fik 2 gånger om dagen. Det har jag alltid gjort. Det är liksom min arbetsdisciplin. Upp, vakna 7, skriva och jobba fram till 9, gå på fik 9. Gå hem och jobba lite grann, käka lite grann och så går jag på tvang klockan 1. Så går jag hem och bada. Ja, och så jobbar jag resten av kvällen.
För tvang, som någon som aldrig varit där, kan man säga att det är ett café och krog och gitarraffär. Eller hur skulle du beskriva?
Ja, ditåt. Lite ruffigt ställe.
Men för länge sedan så föddes du i Lycksele.
Mm.
I slutet på 40-talet, 49.
1949.
Ja, och hur var det att växa upp där uppe?
Nej, jag växte aldrig upp där eftersom min mamma fick mig. Hon var väl bara 18 och fick mig. Och jag träffade aldrig min pappa, för han fick aldrig träffa mig. Utan vi flyttade från Lycksele när jag var 1 år ner till Skeppsholmen här i Stockholm. Därför att morsan hade en äldre syra som hette Maja, och hon skötte ett fik då på Skeppsholmen som var militärt på den tiden. För beväringar då, de som var i flottan. Och då flyttade vi dit då, för morsan var ju ensamstående med mig då. Och sen kom min mormor och morfar, så var vi liksom stor familj då med morsans brorsor och syrror och lilla jag då på Skeppsholmen. Så var vi där några år och sen träffade morsan en annan snubbe och flyttade till Sundsvall. Så då flyttade jag upp till Sundsvall och fick en brorsa. Och sen stannade jag i Sundsvall till jag var 18 och så flyttade jag tillbaka till Stockholm.
Och det var din mammas, mamma hette Saga?
Saga, ja.
Och hennes nya man som hade efternamnet Berg då, som du fick...
Ja, det är precis.
Det är därifrån, så jag kom från.
Ja.
Men jag tänker, men du inte växte upp med din biologiska pappa. Fick du träffa honom någonting? Eller?
Nej, aldrig.
Har du funderat mycket på vem han var eller så?
Ja, det var ju så att jag fick en styrfarsa då, som heter Bertil. Mm. Och han var ju schysst. Men var först från när jag var liksom 40 ungefär som jag började tänka på min biologiska pappa. För att... Jag började rota lite grann i det där då. Och då när jag började rota det där så började jag tänka på... Jag hade en idé om att jag hade motorcykel då. Jag skulle köra upp till... Han bodde i Boden. Lyckas jag ta reda på. Mm. Att jag skulle köra upp till Boden så ska jag köra förbi hans hus där han bodde. Och så ska titta om han såg trevlig ut. Och liksom hade en sån där sommarbild. Liksom att han var ute i trädgården. Mm. Och så ska jag kalla på honom och säga... Hej, vet du vem jag är? Men när jag sitter och funderar om de tankarna, då får jag ett brev från Fonus och då hade han dött. Liksom. Så det vart ju aldrig av.
Fruktansvärt. Eller det kanske var lika bra. Eller, jag vet.
Ja, det var lika bra.
Men jag tänker, om man som barn, visste du hela tiden att det fanns någon annan pappa som var pappa? Eller, för du måste den här Bertil Berg som,
ja.
som blev som din som pappa, som de gifte sig så tidigt liksom. Funderar man mycket på min riktiga pappa eller liksom, var det liksom...
Jo, alltså det där, jag skrev ju en bok här nu, någon slags romanaktigt och det, som drar över tre generationer liksom. Och då kommer faktiskt det temat upp flera gånger, så att jag har nog funderat på det mer och mer ju äldre jag blir. Men det är klart att det formar mig. För min styrpappa han var jävligt schysst och sådär. Jättefin gubbe. Men... fick ju aldrig riktigt den där kontakten som man får med sin biologiska farsa om man är schysst liksom. Och det var ju också det att både morsan och farsan dog. De var ju 50 båda två när de dog. Så att jag vart jag med mina föräldrar när jag var 20 liksom. Så då var ju då jag drog rakt ut i världen och började jobba som fotograf.
Mm. Men hur var du som barn då? Var du bråkig eller...
Nej, jag var...
Sportig?
Jag växte ju upp i en miljö där sport var allt kan man säga. Alla mina kompisar var fruktansvärt bra i idrott. Och det var jag också. Jag var bra i alla idrotter. Alltså, jag spelade hockey i division 2 när jag var 15. Och jag tävlade på cykel och på skidor och name it, alltså. Allting. Jag spelade tv-pucken, var reservmålvakt för Medelpodden. Så det var liksom idrotten... Och det gjorde ju att jag klarade mig jävligt bra. För var man bra i idrott, om man bor då på en mindre stad, typ Sundsvall, så här, då är man liksom hemma, för då blir man populär. Mm. Sen var jag hyfsad i skolan också. Så jag skötte mig bra, men jag var ju lite halvgalen. Det går inte att komma ifrån.
Nej. Men du sa Sundsvall och så var det Skeppsholmen. Vilken ordning var det?
Ja, alltså från ett år till jag var 4 ungefär var jag Skeppsholmen. Och sen från 4 till 18 i Sundsvall.
Okej. Okay. För Sundsvall, då tänker jag på den tiden, det var mycket musik i Sundsvall på den tiden, var det inte det?
Nej, det kom senare. Sundsvall var en ganska tuff stad. Mm. Det var ju en hamnstad liksom, så jag jobbade ju liksom på loven när jag var 15, flottade timmer eller jobbade i stuveriet och sånt där. Va? Så det var ju en riktig arbetarklassstad liksom, typ Liverpool.
Och dina föräldrar, de var arbetare också? Eller?
Ja, farsan jobbade ju på... ett lager först och sen så fick han låna pengar så att han lyckades köpa sig en liten skoaffär. De jobbar ju dygnet runt och städa på nätterna och sådär. Och morsans bakgrund är också jävligt speciell. Farsans bakgrund, min farfar var ju smed liksom. Och morsans bakgrund var ju nasare. Min morfar, han var ju liksom sålde spisar, han får omkring och sålde spisar. En stor amerikanare så han öppnade bakluckan då fick damerna komma och titta på spisen de skulle köpa. Så att jag liksom växte upp med en arbetarklassbakgrund och en nasarbakgrund liksom.
Och så, och gymnasium, så gick du på gymnasium?
Ja, jag gick på gymnasiet. Ja, då, och då var det ju, eftersom farsan då vandrade från arbetarklassbakgrund och så köpte den där lilla skoaffären, så var han ju väldigt intresserad av ekonomi. Och då, det var ju, tyckte jag också då, att ekonomi var grejen. Så min idé var ju liksom på gymnasiet att jag skulle bli ekonom. Så jag skaffade mig en ekonomiutbildning, men jag har ju aldrig jobbat med det.
Ja.
Jag gick ju direkt på universitetet, så började jag med ekonomi då. Och statistik och juridik och sånt där. Sen gick jag ledsna på det, så tog jag pedagogik och sociologi. Och sen slutade med att jag pluggade drama, teater, film. Men sen har jag aldrig haft ett jobb.
Men fotograf är väl ett jobb?
Ja, men jag har alltid frilansat liksom.
Haft enskild firma då, eller?
Ja, hela livet.
Och då är det ju någon ekonom som man har med sig, man har firma. Ja,
det är grejen är ju att jag gör ju budgetar varje dag. Jag älskar det. Alltså jag har ju alltid total, och det är nog en anledning till att jag klarar mig, att jag har haft sån total koll på ekonomin. Jag kan räkna ut vad jag ska ha för stålar ett år framåt liksom.
Men du arbetar för, men fanns det någon form av kulturellt fotograferande eller skrivande i familjen som annars?
Alltså det var ju lite roligt, för att min familj var liksom, var väl en vanlig arbetarklassfamilj, men det var en väldigt respekt för böckerna. Mm. Alltså för de arbetarklassförfattarna och den här engelska, vad han nu heter. Så vi hade en del böcker hemma, och morsan skar ju ut sån här, året runt hade väldigt bra tryck på den tidningen på den tiden. Så hon skar ju ut sådana här kända konstverk ur tidningen och rama in dem. Så jag fick med mig någon slags kulturgrej där. Men det var ju idrotten, och sen var det ju liksom att jag började läsa, så att jag kunde läsa redan när jag var 6 och sådär. Så att jag kom in i litteraturen. Jag läste otroligt med böcker.
Mm. Hade du någon favoritbok?
Ja, först var det ju 5 böckerna. Och sen var det ju alla Hemingway och Miller och Orwell och gud, du vet, alla de där. Och sen var det de svenska författarna. Alltså jag läste säkert 6-7 böcker i veckan liksom. Mm. Bara sluka.
Vad häftigt. Och då ordet, men musik, du spelar inte nu musik eller sånt där?
Jo, jag var ju med på den där tiden när liksom, när Tage, så när liksom poppen kom så att säga, vad heter den, Let's Twist, Come On, Let's Twist Again, och The Who och sen. Mm. Och det var ju en otrolig kick, så jag försökte ju spela trummor också, men det gick ju inget bra. Mm. Jag fick kicken direkt.
Men minns du den första konserten som du var på?
Ja, den första konserten som verkligen bet, det var här. Jag tyckte det var fantastiskt.
Och när var det och var var det?
Det måste vara 65, 67 något sånt där. På Sundsvalls Folkets Park tror jag det var. Var otroligt bra tyckte jag. Sen kom jag ju upp låtar, konserter. Jag vart ju rock'n'roll-fotograf då, från, kan man säga, från 1970-72 ungefär. Mm. Med när proggen kom allt den.
Vilka, du fotade alla proggartister då?
Ja, pratade alla. Jag var ju Mr. Alternativ liksom. Mm. Jag var ju överallt, plåta allt.
Och, men som sagt, du håller också på med cykling då. Du var ganska framgångsrik cyklist, ja, men tills du ramlade, eller hur var det?
Ja, det var ju, cykel var, jag tävlade ju på cykel när jag var 15, 16 och så här. Så körde jag omkull och bröt armen, och samtidigt åkte jag dit för doping då. Vi körde anabola steroider.
Så var dopad också?
Ja, så var dopad. Så
var doping vanligt på, ja,
det var väldigt vanligt. Okay. Det är alla dopar ju sig, som var av någon klass alltså. Och jag bröt den där armen, och då fick jag låna en kamera av någon. Jag tror jag var 16 då. Ja. Jag var ju avstängd ett år och så ska jag läka ihop armen. Så jag lånade kameran och plåta, och det tog mig direkt. Så att jag inredde ett labb hemma i badrummet. Föräldrarna mina fick gå ner i tvättstugan när de skulle på toaletten, för jag hade ockuperat badrummet. Och det var så det började.
Och sen då, när du drog du till Stockholm då?
Sen drog jag till Stockholm och så gjorde jag lumpen som kustjägare.
Kustjägare?
Och så, ja.
Hur var det att komma in som kustjägare?
Ja, men det var ju roligt på att jag var så en vältränad. Jag var ju så elitist, alltså var ju som idrottsman då.
Men de andra kustjägarna, de andra, hur var det att vara kustjägare liksom? Det måste varit liksom,
ja, men det
var det tuffaste och man kunde bli och...
Nej, men det var fint. Det var jävligt bra kamratskap faktiskt.
Ja.
Och det var kul. Det var väl hårt alltså, men så hårt är det ju inte för en som har liksom tränat hela livet liksom. Och du kommer ju inte dit heller om du inte har tränat. Så att, men det var väldigt starkt kamratskap. Det minns jag mest faktiskt. Men sen kom jag från kustjägeriet, kom jag direkt in på universitetet och då hade jag tagit med mig en förstoringsapparat. Så Håkan Lager och jag, vi bodde ju ihop, och Håkan Lager skriver ju böcker och jobbar med starta tidningen Slager och så vidare. Mm. Så vi liksom redan i 15-16 års ålder när jag började plåta så vart vi kompisar, så vi bestämde någonstans redan då att han skulle skriva och jag skulle plåta och så fortsatte det liksom. Så när vi kom till universitetet då bodde vi ihop och då hade jag en egen förstoringsapparat med mig på hyresrummet. Så jag gjorde bilder på nätterna och så rullade det på. Och redan där insåg jag ju då att vilken akademisk examen jag än skulle ta så skulle jag inte komma jobba med det, utan det var bara ett sätt att försörja sig. Jag fick ju studielån då.
Mm.
Och så flyttade jag ner till Lund då, från Uppsala, för att Lund var ju rödare och det verkar ju mycket roligare. Mm. Så var jag i Lund då och sen 74-75 startade vi en grupp, en frilansgrupp som hette Grupp 5. Det var jag och Tore Sonesson och Lasse Mångs och ja, några. Vi var 5 stycken.
Mm.
Och det var början liksom på den professionella karriären.
I Lund då?
Ja, i Lund då. Sen flyttade jag tillbaka 76 till Stockholm.
Och 76, hur var Stockholm 76 då? Det var ju då punken började komma, det kom väl något år senare.
Ja, nej men det var jävligt fint. Det var där vi sitter nu på Söder fanns ju ingenting. Och i stendött fanns två ställen. Lilla Paris och Tivere, en pizzeria på Nytorget. Resten var ju bara öken.
Mm.
Men det var ju lätt att få tag i lägenhet. Jag menar, jag hade ju en lägenhet i Lund som kostade 49 kronor i månaden. Jag hade nog 5-6 lägenheter här på Söder. Jag tog dem och så ett år senare så lämnade dem och så och kom jag hem och så gick jag och tittade i trappegångar, hittade någon tom lya, ringde värden, hade man en ny lägenhet. Så det var ju hur enkelt som helst.
Mm. Ja, nu har det ju förändrats en hel del. Och den här fina lägenheten vi sitter i nu, det är din frus lägenhet, eller?
Det är den, jag äger ingenting. Vi äger det där huset på Naxos tillsammans och det är väldigt stort och fint.
Stort och fint.
Ja,
hur stort är det då?
Ja, men det är ju två hus. De är ju 300 år gamla. Så det är någon 200 kvadrat. Stenhus, vet du.
Häftigt. Men, och något år senare där så var det ju en av de sakerna som var ganska tidigt i ditt fotograferande. Det var den här ockupationen av Mullvaden.
Mm-hmm.
Som du har säkert fått prata om många gånger. Mullvaden var ju, alltså det var ju två, eller man var ju fyra fastigheter som... bostadshus där på Krukmakargatan på Södermalm som staden bestämde sig för att de skulle riva, men då blev det ockupation.
Ja.
Och du fotade där och du var där väldigt mycket. Berätta, vad var Mullvaden för dig?
Ja, det var ju så att jag hade varit i Spanien då och Franco, jag var ju nere, då hade jag liksom så att säga börjat plåta professionellt, så då var jag ju nere i Spanien när Franco dog och jag var i Basken och så vidare upp. Så åkte jag hem. Också på flygbussen på vägen in så läser jag Aftonbladet och då ser jag att de ockuperar hus på Krukmakargatan. Jag fattade precis vilka det var. För det hade varit sådana där vibrationer tidigare så att säga. Så jag åkte dit då. Jag bodde i ett kollektiv på Östermalm. Jag åkte dit och så ringde jag hem och sa jag stannar här. Så jag så stannade ett år på Mullvaden då.
Mm.
Och det var ju då en... ockupation för att liksom rädda husen då. Det handlade ju inte om att folk skulle skaffa sina egna bostäder, utan det var ju en bostadspolitisk ockupation va, som var väldigt välorganiserad med arbetsgrupper och pressgrupper och ja, det var jävligt mycket att göra med det. Det var en fin tid, men vi förlorade ju det ändå.
Och du fotade massvis dokumenterade?
Jag plåtade massvis och jag jobbade, dels gjorde jag i två böcker, en med Erkki Lappalainen till exempel.
Om själva ockupationen då?
Ja, just det. Hans dikter och så. Och sen jobbade en del åt Expressen och gjorde massvis med reportage.
Så du var inne där och fotade där under ockupationen och sålde bilder till Expressen parallellt med det där?
Ja, det var när de stormade då. Så,
alltså polisen stormade?
Ja, 1978 där på hösten. Så då ringde Expressen upp mig och ville att jag så slängde ut mina filmer till dem. Så de gjorde ju några sidor då. Annars så jobbade jag ju dels för ockupationen, men jag gjorde ju jättemycket, ja, vad ska man säga, aktioner så att säga. Mm. Det var ju hela tiden grejer liksom. Det fanns att plåta. Mm. Sen gjorde jag ju två böcker då. Hur Mölvaden levde vi, och jag gjorde en ockupationshandbok, och det var lite kul för den tryckte vi en natt på polisens tryckeri. Svart.
Alltså ockupationshandbok. Mm. Vad innehöll den då?
Ja, hur man gör när man ockuperar helt enkelt.
Hur ska man göra om man ockuperar? Det gick väl inte så bra för Mölvaden kanske, eller?
Nej, men det gick ju bra i många aspekter gick det väldigt bra. Många lärde sig väldigt mycket om organisering och om gemenskap och liksom om bostadspolitik och så här. Men sen så rev de det ju. Så i så mått då var det ju en förlust. Och det var, sen var det ju en andra ockupation, det var ju en på Järnet här på
Bondegatan och Gärstegatan.
Ja, precis. Och ner på Folkungagatan. Så var, det fortsatte ju, men inga var som Mullvården, för Mullvården var så icke-våld. Mm. Sen skruvade ju polisen upp tempot så att säga, de var ju mycket mer brutala. Och jag minns fortfarande en gång när jag var ute och plåtade, för jag plåtade i skidåkning många år sedan. Mm. Vart stoppade av en polis på vägen ovanför Lycksele på väg mot Tärnaby, och så var det så, nu gick det fort, sa han. Och så såg han mina kameror som låg på sätet, och så tittade han på mitt körkort och sa han, är det du den där killen på Mullvaden? Sa han, ja, sa jag. Du, sa han, jag var där, jag vart nedkallad och stod där utanför, jag aldrig skämt så mycket i hela mitt liv, nu tar du det lugnt, sa han, och kör härifrån. Mm. Så slapp jag böter. Vad schysst.
Ja. Men ockupationshandboken då? Vad stod det i den då liksom?
Nej, men det var bara liksom hur man ockuperar, man bygger upp presskontakter, hur man, vilka arbetsgrupper vi hade i princip. Ja, hur man hanterade med drog. Det är ju alltid så med såna här aktioner, typ vare sig det är Christiania eller vad det är. Det kommer ju alltid en massa lycksökare som tror att det är bara parter liksom. Och framförallt mycket droger då. Det är alltid ett jäkligt svårt problem att hantera. Så var det på Mullvaden också, men jag tyckte vi lyckades ganska bra.
Mm. Ja, tills det revs då. Och sen blev det hyreshus i år, eller var det 20 år det var? 20 år var det, sen blev det ombildat till hyresbostadsförening.
Ja, precis. Och den heter Mullvaden fortfarande.
Nej, den heter väl bostadsföreningen, ockupationen heter
bostadsföreningen.
Bostadsföreningen heter ockupationen.
Så, ja, men ingen,
staden rev hyreshuset av 1978, och sen så 81 var det nya byggda hyresrätterna färdiga, och 20 år senare 2001 så köptes fastigheten av bostadsrättsföreningen Ockupanten.
Ja, det var ju de som bodde där redan tidigare. Jag har ju en kompis som flyttade in där, han ringde mig och frågade: Micke, jag ska flytta in i Mullvaden, är det okej? Okay? Ja, så jag flyttade in där.
Ja. Men hur tycker du Stockholm, om man säger om det här blir ombildat, hur tycker du Stockholm har eller Södermalm då, som du har bott mest i, hur har det förändrats med alla ombildningar och sånt där, hur har det livet förändrats?
Alltså det har ju blivit, det är en otrolig utveckling alltså. Det finns ju mycket som är gott va, men det hemska är ju att det handlar ju bara om pengar. Alltså har du inga pengar är du chanslös. Jag snackade med min son som jobbar på H&M. Och vi diskuterade, han är ju 32 nu. Alltså, jag sa det, för har du inga kompisar på Söder? Har ni inga stamställen att gå på? Så, nej, sa han. Mm. Men vad fan, så då beskrev jag hur vi hade det när vi gick på matkultur eller Röda rummet. Så, vi hade ställen jämnt, man började aldrig bestämma något, det var bara att gå dit. Ja, men har du inga kompisar på jobbet som bor på Söder? Så tittar han bara på mig och sa, är du galen? Så det finns ingen som jobbar på H&M som har råd att bo på Söder. Det är ju omöjligt. Mm. För jag gav min lägenhet till min son. Jag hade en tvårummare uppe på Borgmästargatan. Mm. Så han fick den. Så att, jag menar, det går ju inte att komma in här om du inte har massvis med stålar. Och det märks ju, det blir väldigt nervöst på Söder, det blir så anpassat, och det har jag jävligt svårt för.
Mm. Jo, ja, det är ju hela samhället blir ju mycket mera med pengar förstås. Allting har blivit dyrare, och anpassat så.
Jag tycker ju synd, till exempel de som har hyresrätter, de sitter ju värst till.
Mm.
De har ju ingenting att sätta emot.
Mm.
Om du, jag menar, nu är ju hyresrätterna till och med dyrare än bostadsrätterna. Det är ju sjukt.
Mm. Ja, det blir lite konstigt. Men varför blev det så då? Vad var det som hände?
Där kommer jag ihåg ombildningarna. Och jag var ju emot det. Jag tackade nej till två ombildningar. Dels för jag misstänkte att jag inte skulle få någon lån för att tjäna så lite pengar. Men rent ideologiskt, jag förstod ju ganska snabbt att det är de som verkligen kommer göra en hacka på det här. Det är de första. De andra kommer ju bara få betala liksom. Och så vart det ju liksom. Och det, jag menar, så fort du tar ett banklån och ligger i skuld med 3 miljoner, då blir du ju en annan människa. Då har du inte råd med några extravaganser åt något håll liksom, för att om du inte tjänar extremt mycket pengar så är du, blir du så sårbar.
Mm.
Det, jag menar, när jag hade lägenheter, jag kunde ju flytta från Blekingegatan hit till Skånegatan till exempel. Jag skällde ut värden på det ena, bara lämna lägenheten, hade en ny lägenhet på andra sidan gatan 3 dagar senare. Det går ju inte att göra då.
Men hur annars då, om du ser på ditt liv då, hur har det förändrats under den tiden då? Från när under 80-talet, vad hände där liksom på 80-talet?
Ja, så den stora förändringen var ju att jag fick barn.
När fick du barn?
88 första och 92 andra. Nej, men fram till dess var jag väldigt ointresserad av familjeliv. Jag ville bara, jag hade ju en period på 7 år när jag liksom låg och jobbade utomlands hela tiden. Typ, ja, Palestina och Zimbabwe och Sydafrika och Nordirland, men du vet, alla de här konflikthärdena.
Och du fotograferade och sålde bilder till olika tidningar,
ja,
då?
Ja, vi gjorde mest reportage då. Men jag jobbar lite ungefär som jag alltid har gjort. Lite på sidan om, men under längre tider.
Mm.
Men i princip så hade vi ju ett stort arkiv också som vi sålde. Ja.
Vad är det för arkiv?
Mira.
Och vad innehöll det?
Mira bilder. Alltså, vi var ju en 30-40 fotografer som hade alla våra bilder där. Och det funkar ju ganska bra ända tills digitaliseringen kom. Då gick det ju inte längre.
Mm. Men också, nu vi snackar foton då, det finns ju en fotoutställning på Söder som har lagts ner några gånger men återkommit, som heter Planket, som startades 82 tror jag det var,
ja, eller sånt där.
Ja, Neil Goldstein. Och där har ju du varit med sen tidigt.
Ja, jag har varit med ända, alltså från första gången.
Och berätta, vad är Planket för dig?
Planket var ju jävligt roligt. Jag minns första gången vi ställde ut, eller var jag tror det var första, då satte vi upp bilderna på väggarna där nere.
Det är alltså ett plank nere vid Malmgårdsvägen på Östra Södermalm vid Vitabergsparken.
Ja. Då satte vi upp bilderna på väggen där. Och då kände man ju liksom, alla kände ju varandra på något vis. Det var ju inte så stort då. Och sen hade ju Christer Strömholms stuga uppe i Vitabergsparken uppe vid kyrkan som hans son då har. Christer hade väl dött då, vill jag minnas. Nej, det hade han inte gjort. Han levde fortfarande. Och i alla fall, och jag hade labb på Skånegatan.
Mm.
Så då gick vi alla upp och festade det där huset på lilla träkåken uppe i Vitan.
Mm.
Och så bilderna hängde kvar på väggen, på väggarna. Och så sov vi i parken och så fortsatte vi på morgonen. Och det liksom var helt opretentiöst. Det var faktiskt jävligt skitkul.
Alltså början på 80-talet. Ja, men det måste vara häftigt liksom. Men och andra utställningar, det är ju, Planket är ju som sagt, nu har det blivit en av Nordens största fotoutställningar. Mm. Det låg ner några år sedan, så kom det upp, sen låg det ner igen för det regnade bort och sen kom det tillbaka. Och nu är det folkfester som är varje höst, augusti, september någon gång där brukar det vara. Men andra utställningar, du har ju haft en hel del utställningar runt om i världen. Vilka är du mest stolt över? Vilken har du någonsin?
Ja, jag fick ju Sune Jonssons pris. Det var ju fint. Stället uppe i Umeå var väldigt roligt. De har ju deras museum, Sune Jonssons, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men det är skitbra. Sen hade jag en jätteutställning på Nordiska museet. Det var också roligt. Sen har jag ställt upp på Kulturhuset och sånt där. Nej, men jag har haft så mycket utställningar så det är liksom egentligen ingenting som jag bryr mig så mycket om. Jag vet inte om det är så meningsfullt ens längre av utställningar, för publiken har ju förändrats otroligt alltså.
Mm.
De går på vernissagen och dricker vin och sen är det inget mer med det. Det var något helt annat på den här tiden när tidningar som ETC och så vidare fanns. Då var det ett så otroligt intresse, va? Som när Christer Strömholm fanns och Kamera Obscura och det var som en hel rörelse som drev liksom någonting. Idag är det bara art liksom, arty party. Jag är helt ointresserad av det.
Och så är det väl väldigt, väldigt många nu som springer runt och fotar med digitalkameror och telefoner, och det blir ganska hyfsade bilder med en telefon liksom. Och hur har det påverkat ditt liv då?
Alltså för mig, fotografi har aldrig för mig varit liksom en bra bild. Det har alltid varit att berätta en historia. Jag är nog mycket mer litterär i mitt fotograferande än fotograferande, så att säga. Va? Mm. Jag tycker det är ganska hopplöst att se på bilder så, om man inte får veta en historia. Liksom. Jag är liksom sådär, jag vill sugas in i en tillvaro. Jag vill liksom, om man tar Christer Strömborgs bild exempel av Transingarna eller hans tid i Paris. Eller det finns ju många fotografer som har gjort sådana berättelser som har liksom en början och ett slut liksom, och en ram som man kan gå omkring i och reflektera. Jag gillar inte det här liksom, att man sätter upp en massa lösa bilder och så ska de bara spelas mot varandra. Ja, men vad fan är det som ska spelas mot varandra? Jag vill komma lite längre, va? Mm. Och det var ju anledningen till att jag började skriva också, för jag kände att fotografi räckte inte till liksom. Och jag har ju försökt jobba med författare och journalister. Det har väl gått bra, men de håller liksom inte samma tempo som mig. Och de kan inte heller hålla på lika länge. Mm. För jag kan hela... Jag hade ju 20 år hade jag väl sån där garanterat författarpenning, för jag har gjort så mycket böcker. Jag har gjort 50 böcker.
50 fotoböcker?
Ja, precis. Framförallt.
Mm. Och då hade du författarlön då från?
Ja, jag hade författarlön till jag var 70. Och det innebar att jag behövde inte bry mig. Det var bara att köra på liksom. Mm. Det är en fantastisk grej. Och då började jag skriva också. Men har man inte en författarlön, då kan man inte liksom hänga med på som mina excesser som kanske håller på i 2 år liksom. Mm. Men när vi gjorde Skogsen sådär, jag jobbade ju med Stefan Lundström, en journalist. Vi
höll Skogsen? På ett... Vad var Skogsen?
Skogsnäskollektivet.
Vad var Skogsnäskollektivet för någonting?
Det var ett kollektiv uppe i Ångermanland som de firade 50 år i somras. Det var väl 25 vuxna, 25 barn vart de. Mm. Så flyttade upp till en by, tog en ödeby liksom och byggde upp den. Fantastiskt alltså. Och var där i 2 år. Det gjorde jag liksom efter Mullvaden. När Mullvaden slut så gick jag till Skogsnäs. Och det var liksom 2 sådana starka alternativ. Mm. Efter Skogsnäs då, som tog slut ungefär 85 kanske, jag säger att jag slutade med det. Ja, 83. Så dog liksom den här alternativa världen. Då var det mycket mer att man skulle låna pengar på banken för att inflationen skulle äta upp lånen och så vidare. Och då var jag ganska less. Och då gjorde jag en bok som heter Stockholm Blues, som jag gick på gatorna 3-4 år. Som en liten protestaktion. Och sen dess har jag bara gjort så här långa projekt, livsstilsprojekt, Grekland och skidåkning liksom. Mm. Som jag har hållit på med flera år. Så man kan säga då, 92 fick jag min son. Efter det så slutade jag med det här alternativa, för jag kunde inte ligga borta så där, jag kunde inte jobba så. Ja, det blir ju alldeles för egoistiskt alltså. Jag måste ju ta hand om mina ungar också. Mm.
Men jag tänker, din biologiska pappa då, som inte tog hand om dig på något sätt. Tänkte du att, blev du extra mycket pappa för dina barn, eller om du förstår vad jag menar?
Ja, det stämmer. Jag tror inte att min biologiska farsa inte ville. Jag tror att morsan förbjöd honom helt enkelt, faktiskt. Fundera en del på det. Det lutade dit att antingen kanske hon varit våldtagen eller så var något annat skit i luften. Men någonting var inte som det skulle helt enkelt. Så därför vart han fick aldrig se mig, vet du. Mm. Och sen när han dog så såg jag att han hade ju 8 ungar till, varav 2 i USA.
Har du träffat dem?
Ingen. Det var någon som ville träffa mig, men jag sa nej tack. Jag menar, jag sa det, vi har inte synts på 40 år, vad fan ska vi träffas nu för? Ja, det kändes bara krångligt.
Mm. Ja, men just att jag förstår att ta hand om dina egna barn extra mycket, det kanske man blir på, man vill vara den bra farsan som man inte hade lite på det sättet. Även om din Bertelberg då var bra.
Jo, men det ligger mycket i det faktiskt. Det var för att man vill inte att historien ska upprepas helt enkelt. Mm. Och sen så kände jag också det att jag kom ju en tid där det var mycket snack om papparoller och så. Och jag kände liksom att det var viktigare att vara en bra farsa än att hålla ihop en familj. Familjestuket har egentligen aldrig intresserat mig så mycket. Jag skulle kunna hitta nya former. Jag har bott mycket kollektiv och så vidare. Och så där. Jag tycker inte det är så viktigt. Men jag tycker det att ungarna ska ha en bra farsa och morsa. Sen behöver inte farsan och morsan liksom hänga med varandra hela tiden. Och jag har haft jävligt bra relation med mina ungar. Alltså det var en riktig kick.
Du har funnits där.
Ja, jag har funnits där. Och jag hade ju, min fattiga tillvaro som frilans var ju också en fördel därför att jag behövde ju aldrig gå till något jobb. Jag kunde ju jobba hemma. Jag tror aldrig jag har missat någonting på grund av att jag hade mina ungar. Aldrig.
Det har tagit dig tid.
För ja, jag tog mig tid därför att jag hade mycket tid och jag kunde skjuta och ändra och vrida och vända. Jag hade inte möte klockan 9 på jobbet liksom, utan okej, nu har jag ungarna den här veckan, då tar jag det nästa vecka. Jag kunde liksom balansera upp det, även innan jag hade fått författarfondens pengar.
När fick du fondens pengar?
2000 tror jag det var ungefär. När jag var 50.
Hade du tills du var 70, så 20 år?
Ja, 20 år, ja. För när jag var 50 fick jag det.
Så under 90-talet där, när du hade småbarn då, men ändå, vad fotade du då framförallt?
Nej, men då hände det ju att jag gjorde sån här liksom beställningsjobb. Alltså, jag jobbade ju åt tidningar. Ja. Och så hade jag mitt stora projekt då, att jag höll på med plåta Stockholm. Och så höll jag väl på mig lite. Det blir när man hållit på ett tag så får man ju både gamla och nya bilder. Så jag höll på att dribbla med gamla och nya bilder, hitta kombinationer och så. Men det var ju den där, kommer du ihåg när det där med räntorna kom, de var till 500% ränta.
Ja, 92 kanske var det.
Ja, då var det panik alltså. Då fick jag sälja, eller inte så, jo, jag sålde labbet, jag sålde bilen, kopiera hemma köket. Det var ju då, och jag gick ju till SOS då, för jag tänkte, det här går ju inte. För alla gick ju, mina kompisar gick ju till SOS. Och då fick jag gå på kurser och så vidare. Men jag sa, jag är ju fotograf, jag tänker fan inte gå på några kurser. Utan det slutade med att jag fick inga pengar av SOS, vet du. Så jag hade fan knappt råd att köpa mat. Och jag kommer ihåg, jag var så förbannad, vet du. Och jag tror det var på en torsdag, var på SOS och träffa en tant där som sa nej. Liksom. Men vad ska jag göra? Ja, du ska fortsätta fotografera. Ja, men vad fan, det finns ju inga jobb, sa jag. Ja, men du ska fortsätta få till fyra sånt. Så jag gick hem och skrev ett ilsket A4, för jag vet ju att de måste registrera allting. På måndag fick jag 50 000 i stipendium. Då skrev jag, ni behöver inte bry er om mig längre.
Det löser sig allt för
det
mycket.
Löser, ja. Men jag är ju också sådär att jag är ju helt, mitt förhållande till prylar är totalt likgiltigt. Jag sålde allt jag hade, bara för att överleva. Och sen är det, så var det ju samma när jag började fotografera, jag hade tre likar hade jag. Jag hade ju alltid en på pantbanken. Jag hade hellre en grej på pantbanken när jag gick och gjorde ett jobb. Jag avvaktade alltid tills det var sista sekund liksom med ekonomin. Då kunde jag jaga upp något jobb och ta något porträtt och så kunde jag lösa ut den lika. Men då visste jag det att i och med att jag löst ut den, då kan jag stoppa in den igen. Så då jobbar jag liksom ekonomiskt veckovis. Klarar den här veckan? Ja, bra. Då får vi se nästa vecka.
Det var budgetplanering.
Man sköt det framåt, men jag kände mig aldrig orolig, vet du. Mm. Det gick alltid, för man hade ju inga omkostnader eller.
Mm. Ja, men barnen skulle ju mat.
Ja, men då, det var ju senare. Det var, när barnen kom till, då blev det mycket bökigare. Mm. Då var då jag fick lite panik, men då fick jag ju det stipendiet. Mm. Så då klarade jag mig ett år, och sen gick det där med räntorna över och sen tror jag gjorde någon bok som gick ganska bra.
Men av alla, om man säger alla dina böcker och fotografier, fotografierna eller fotoböckerna, är det något foto som du känns som extra glad över att det är fotot eller bok?
Ja, dels är det i början när jag plåtar Eva, en tjej som står liksom i ett motljus och jättesmal så där. Den är väldigt fin. Den betyder mycket för mig. Men det har ju att göra med minnena liksom. Men sen när jag gjorde Skogsnäsbilderna, var väldigt fint, för vi var ju upp nu och håller på att göra en film. Så vi var upp nu på 50-årsjubileet och då träffade jag alla de här som var småbarn då, som är vuxna nu. Och det var så fantastiskt liksom, hur de beskrev hur det var när jag var där med dem, hur de mindes mig. Alltså man började nästan grina, det var så rörande liksom. Jättevackert, så de bilderna betyder mycket för mig.
Om jag tittar, jag tycker mycket, väldigt mycket om den här bilden på Johnny Rotten.
Ja, det var ju en story för sig.
Jag tycker den är, berätta, hur kom den till?
Nej, men det var ju Håkan Lager och jag som sagt, vi bestämde ju en gång i tiden att jag skulle plåta, han skulle skriva. Så vi var på Sex Pistols och Håkan höll på jorden, då spelade jag då. Så gick vi in i någon slags omklädningsrum på, det var på här i Stockholm på, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, ja skitsamma. I alla fall där, då kryper Johnny Rotten in, han kryper ner under ett bord. Och han verkade inte tycka det var något konstigt. Jag kröp mig också. Så satt vi där och han och jag pokulerade. Och jag tog de där bilderna på honom under bordet. Och sen så klappade vi den på axeln och så gick vi därifrån.
Ja, väldigt roligt.
Ja, det var roligt. Ja, men jag pratade mycket. Jag pratade Tom Waits och massa sådana där rockstars.
Och lite frågorna där. Du har ju mycket, många fantastiska bilder som verkligen, mycket svarta i dem.
Ja, kanske det. Ja, men proggen minns jag som... Alltså det är så konstigt, va? Man minns ju att man hade ångest. Jag hade mycket ångest på den tiden. Men det var också en fin tid. Alla var så vackra liksom. Vi var vackra liksom. Och vi njöt av att vara vackra. Och jag har tänkt mycket på det. Jag har ju plåtat så jävla mycket brudar. Helt otroligt vackra kvinnor. Och underbara på alla vis. Det går inte att plåta så idag. Om jag ska ta en bild, om jag träffar någon brud liksom, som jag bara, vadå, ta en bild liksom. Fan, de håller ju på nagelfar, vet du. De nagelfar ju hur de ser ut. Alltså, på mig in på sista poren, alltså det är helt sjukt. Det gjorde de aldrig på 70-talet, eller 80-talet när plåtar folk liksom, och tjejer framförallt. Aldrig. De såg sig själv i någon kontext liksom. De såg att de var här och gjorde det här och det var that's it liksom. Ibland kan man plåta någonting idag så är det någon brud liksom långt, långt där bak. Hon ser ut som 2 pixel i bilden. Ha åsikter om hon ser ut liksom. Alltså det syns ju för fan inte. Jag tycker det är hemskt. Vilken otrolig press de måste vara satt under.
Men det är också, dels över samhället, men också att man, alla har ju springer runt med sina mobiler och fotar, ja. Så man blir så väldigt medveten om att man kan se fin och ful ut, jag vet inte.
Jag tycker det med mobilen, jag plåtar ju mycket med mobilen därför att mobilen är ju, de har ju utvecklats otroligt mycket tekniskt, va, men samtidigt så går det ju aldrig att få lika bra bilder, alltså i svartvitt, som är med film och så vidare, men det finns andra fördelar, och en av de fördelarna är att man plåta så smidigt med mobilen, går så snabbt. De fattar aldrig vad man gör riktigt.
Det var någon fotograf som sa någon gång att den bästa kameran är den kameran man alltid har med sig.
Ja, precis. Så är det. Och jag har ju blivit allergisk liksom från början. Jag hade ju alltid Leica då. De var ju ganska små. Nu kostar de så mycket, så kostar det mer än en mobil kostar. Så de går ju inte att använda längre. Och då har jag ju kört med mobilen då. För jag fixar inte någon. Jag kan liksom inte ha, är det större än en liten digital kamera, så då tar jag aldrig med dem. Jag bär inte ut dem. Men mobilen har man ju alltid med sig. Så jag tar nog 90% av alla mina bilder med mobilen.
Men förr var det mycket mörkrumsarbete för det, antar jag. Ja. Men finns det fortfarande mörkrumsarbete?
Alltså mörkrumsarbete är ju den stora skillnaden. Det var ju som en del i en process liksom, som man sjönk ner där i mörkrummet liksom. Och det är ju ett hantverk av en helt annan kaliber än att hålla på med det digitala. För det är ju liksom, jag tar en standardbild så behöver du inte göra någonting med mörkrummet. Men jag hade ju såna här perioder då, jag hade ju massvis med labb överallt i stan så här. Men så slutade jag med labb och så gick jag bara in och labba i november i några år. För jag sparade liksom allt, jag framkallade filmerna, gjorde kontaktkartor och tittade på dem. Men jag sparade all kopiering till november. Och det var en sån där högtidsstund. För då gjorde jag bara, du vet, ungefär som jag spelar mina bästa låtar. Det var fantastiskt. Och det kommer du aldrig gå åt med det digitala. Du trycker på en knapp och en maskin startar ut för någonting liksom. Det är liksom inte alls samma hantverk.
Men är du bra på Photoshop och sånt där eller?
Ja, jag är skitbra på allt sånt. Jag kan allt sånt, men jag använder det aldrig längre. Jag gör väldigt enkelt nu.
Men du har ju också en blogg som är väldigt populär. Du skriver väldigt mycket också på den till. Kan du berätta om din blogg? Och hur den tillkom?
Den började 2006 när jag köpte min första digitalkamera.
Köpte du kameran först eller bloggen först?
Ja, jag köpte kameran först. För det var så jag kom underfund med vad man kunde göra. Då var det liksom köpa kameran först. Det var ju en katastrof. Alltså, det digitala var så dåligt så jag höll på att lägga av. Jag började nästan grina. I 10 år var det så. Men då kom jag på det att det fanns i alla fall en lösning. Det var det att jag kunde skriva. Så det var ju väldigt lätt att bara lägga in bilderna i bloggen. Och då skrev jag en blogg 2006 till 2013. Och då hade jag 3,5 miljoner, nästan 4 miljoner besök. Och då hade jag liksom också öppet så de kunde kommentera. Men en dag blev jag så jävla förbannad på några rövhår som hade massa konstiga åsikter. Så jag raderade hela bloggen från 2013 till 2006. Och kände så att ni kan dra åt helvete hela högen. Och sen höll jag mig tyst ett halvår. Jag sa ingenting, vet du. Men jag skrev en ny blogg. Så drog jag igång den efter en 6-7 månader, bara smällde på liksom, ja, vadå, 100 nya inlägg. Och så skrev jag också, ja det var ju synd att man slängde den där gamla bloggen, det hade ju varit kul att ha. Då fick jag ett mejl från en kille som sa, du behöver inte oroa dig, här har du den. Han har sparat något med. Det var fint.
Men på din blogg, du är mycket skrivande också. Mycket fina ord och tankar och kombinerat med bilderna. Men hur har du med ditt skönlitterärande skrivande?
Jag är ju... Det är något konstigt med mig, för jag skriver otroligt snabbt och jag läser otroligt snabbt. Och jag har så där kort brinntid. Min fru skriver ju böcker. Hon kan ju sitta 8 timmar av dagen och skriva. Jag skriver på whoop. Och sen så måste jag skita i det. Och så skriver jag nästa morgon så ser jag whoop igen, va? Fattar du? Jag korta grejer. Så mina texter blir som lägga ihop korta stories. Så man länkar på, liksom häktar på dem. Jag har aldrig någonsin tänkt en gubbe som ska följa med hela vägen, va? Och jag tycker om att skriva, men jag har liksom tänkt länge att jag skulle, det har någonting med att fotografi är liksom mer att jaga, och när jag blir rastlös så funkar fotografi bättre, va? Alltså man ger sig ut liksom och så söker man, man kanske inte hittar någonting men man gör någonting med fysiken liksom. Skriva är så otroligt, jag kan inte sitta för länge, jag blir lite knäpp i huvudet liksom. Man måste fokusera så jävla länge. Så det är egentligen inte med mitt medium, men jag kommer på det att skriva är min meditation, om jag inte skriver för långt, och fotografera är mitt äventyr. Så när jag går ut och plåtar så kanske jag kommer hem, och då föds automatiskt vad jag ska skriva den dagen också i en blogg, eller, för jag skriver ju varje dag på flera olika ställen.
Du håller på med något bokprojekt också nu, eller?
Ja, nu har jag skrivit 2 romaner som jag skickat till förlag. Och sen har jag massa såna här kortstorysar. Jag håller på att göra en stor retrobok och som de kommer att knäppa ut så fort jag hittar ställe att ställa ut på i Stockholm. Och det verkar ju fan omöjligt. Jag vill ju klämma ut en retroutställning. Men det vill bara vänta. Och sen har jag de där 2 romanerna då, som ligger och tickar. Får vi se om det var det blir om det då. Så har jag säkert 50 såna här kortstorysar. Så att... Men samtidigt har jag kommit i den här, nu är jag 74 nu, jag har kommit till det här läget att jag skiter faktiskt hur det går. Ja, men jag har bevisat, vad fan, jag har gjort 50 böcker och 100, jag har bevisat liksom, tiden rinner bredvid med mig. Jag kommer liksom, med ålderns rätt så kommer man mer och mer out of time. Man har liksom, jag har mindre och mindre förståelse för vad de unga gör. Därför jag tycker det inte känns intressant. Jag tycker det är alldeles för opolitiskt och så vidare. Eller, det är möjligt att jag har fel. Det är möjligt att jag är blind liksom. Men jag hänger inte med. Jag är liksom på min ö liksom. Och under sängen där ligger 250 färdiga utställningsbilder. Och jag har mina bokmanus, jag har sorterat upp alla mina bilder digitalt. Jag har en kille i Malmö som skannar alla mina neg. Alltså liksom, jag har liksom ordnat allting i skafferiet så att säga. Jag kan inte göra mer, jag kan bara vänta. Och samtidigt så känner man ju den där vågen som går bredvid. Man känner sig mer och mer out of time. Det var ju som Sartre sa, man skriver för sin egen generation. Mm. Punkt slut. Man har tur om det sträcker sig längre.
Mm.
Men jag märker ju det med mullvadenbilder. Om jag lägger upp sig 10-15 mullvadenbilder på Facebook, då blir det enorm respons bland många unga människor. Därför att jag förstår hur de känner. För de känner på samma sätt som jag kände om när jag läste om Hemingway och Miller i Paris. Det var en annan tid med andra förutsättningar. De kanske tycker att den här tiden vi lever nu är så jävla jobbig. De tror att vår tid var enklare. Och det är något man ska förvalta alltså. Det är en fin grej.
Ja, det är ju lite annorlunda. Sen är det väl lite kult också att se att man kunde, man vågade. Idag är det inte riktigt samma ockupation av hus på samma sätt.
Men hur fan ska man kunna ockupera hus där det är bostadsrätter? Det går ju inte. För fan, då får man åka man ju ut fängelse direkt.
Ja. Angående Stockholm, jag tänker en annan gata som jag tror har betytt rätt mycket för dig, det är Erstagatan.
Mm.
Jag tror det var där vi möttes första gången för 20 år sedan eller något sånt där.
Ja, men det var Erstagatan, när var det? 2000 va? Början av 2000?
Jag tror det är alltså matkultur, eller ja. Om du hade det där och så hade du Spontino där nere.
Ja.
Matkultur var slutet på 90-talet. Alltså,
ja okej, okay, säg 90-talet. Ja, men det var faktiskt nog en av de, det var nog den lyckligaste tiden i Stockholm.
För mitt liv.
Ja, faktiskt. Därför att, förutom Skeppsholmen när jag var liten då, men det var liksom en sån gemenskap. Vi liksom rörde oss mellan tre spots. Och alla kom till de olika ställena liksom. Man kände verkligen kärlek. Och jag bodde ju på Erstagatan uppe vid kiosken där. Hade en jättefin lägenhet.
Sofia kiosken då?
Ja. Det var fantastisk tid alltså. Och sen kom ju då, de byggde om på Nytorget, byggde om gamla posten till
Urban Deli.
Ja, som jag kallar på, jag nekar kallar för något annat än posten, gamla posten, nya posten. Och det drog isär hela våran gemenskap. Mm. Nej, jag tyckte matkultur, El Mondo och Spontino, det var en otroligt fin tid alltså. Mm.
Ja. Men om man tittar framåt där då, vad händer framöver i ditt liv?
Ja, jag vet, jag opererade ju två cancerar 2018. Så att jag klarar mig, tur som är tokig. Men, och jag är 74 nu. Jag har liksom, jag lägger upp femårsperspektiv längre, man vet hur fort det går, om det skiter sig. Så att jag har väl tänkt att jag ska på något vis avsluta den här karriären med det här gamla liksom. Och sen ska jag bara skriva små short stories. Och jag är inte så jävla förtjust, eller jag var inte så förtjust i Facebook och så vidare. Men jag kommer på det att som det ser ut nu så är det nästan enda sättet att komma ut. Alltså göra en bok, man ska hålla på och gneta och gnata och inte tjäna 5 spänn alltså. Det är fan sjukt.
Mm. Var tog pengarna vägen?
Ja, vad tog pengar? Nu säljer jag ju bilder liksom. Alltså lösa bilder som konst, de hänger på väggen. Så att jag klarar mig så va. Men jag kan känna det att, nej men, det finns ju några som jag följer på typ Insta för igen. Peter Turner, David Turner, två brorsor som bor i Paris. Och jag är Patti Smith. Och det finns några som jag känner att de fyller en med kraft och lycka varje dag. Bara genom att öppna deras konton. Så jag kommer nog satsa på den grejen. Alltså att korta vettiga tankar liksom. Och så får det väl rinna till på sidan om då. Så kanske man gör en utställning på 30 bilder vartannat år. Och så. Men jag tänker inte ha några högre ambitioner. För det är lätt att bli patetisk liksom.
Det låter som en jätte femårsplan och fotografier och utställningar. Det låter som att jätteseriöst ändå.
Ja, det är klart. Nej, men alltså, är man frilans så måste man vara seriös. Det går ju inte. Disciplin måste upprätthållas, som jag brukar säga.
Ja. Micke, tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig.
Ja, tack själv.
Och lycka till med alla projekten.
Ja, tack till dig.
Tack.